Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej Anders Sparring, välkommen till 4 meter.
Tack Fritte Fritsson.
Du står det till?
Sådär, jag är sjuk. Jag har ju fått coronaviruset.
Fått covid, va? Men du, hur pass sjuk är du då?
Inte supersjuk.
Nej.
Inte mer sjuk än en vanlig förkylning.
Nej. Vi träffades ju för 5 dagar sedan.
Ja.
Jag har inga symptom. Jag tänker att inkubationstiden börjar liksom att rinna ut nu. Jag tror att jag klarade mig.
Tiden för coviden börjar rinna ut. Men det sjuka är att jag gjorde ju ett test dagen innan jag blev sjuk och då var det ju negativt. Jag fattar inte de där testerna, det, hur de funkar eller någonting funkar.
Okej, du gjorde ett test då och sen så gjorde du ytterligare ett test.
Ja, sen gjorde jag det här riktigt vidriga hemtestet när man ska liksom topsa sig själv i svalget.
Ja, just det.
Men fan, vad hemskt.
Men gjorde du det innan du blev sjuk? Men vad misstänkte du att du hade kanske...
Nej, men jag var på julkalenderinspelningen i filmhuset.
Ja.
Och där måste man testa sig för att komma in.
Jävla smitthärd.
Japp.
Ja, nu har du förstört hela julkalendern antagligen.
Ja, ja, jag är skitnervös. Jag hör om hela tiden för att kolla om det är alla friska och sådär.
Covid.
Covid-status.
Men har du, vad snackar vi, 38,2 eller? Eller nu. Har febern gått ner eller?
37,1.
Jaha, okej. Okay. Så det är ingen feber, utan nu har du bara liksom ledvärk och lite så här snorr. Liksom.
Nej, inte ens det. Alltså jag hade, det började med så här, vad du vet, så här, det började med att, ska jag berätta hur det började?
Ja.
Det small till i näsan. Sen fick jag frossa. Från ingenting till small det till i näsan.
Ja.
Fick frossa och feber. Hade typ så här 38,0, 38,5. Till igår på eftermiddagen.
Ja, det är något så jävulsk feber.
Ja, det är så jävla. Ja, sen så, men nu är jag mest bara lite så trött och lite hostig och lite snörvlig liksom.
Ja, du har vad man brukar kalla långtidscovid. När du sitter i mer än 3 dagar. Det är ett hån mot alla som har riktig långtidscovid, om det finns på riktigt.
Ja, det finns ett vi och ett dom.
Mm, det gör det.
Jag är viet.
Ja. Jag sitter i ett industriområde, Ulvsunda industriområde i Bromma.
Vadå, är på riktigt?
Det är så jag poddar nu.
Är du där ute alltså?
Nej, jag sitter i bilen i ett industriområde.
Nej. Har du hämtat den på service?
Jag har hämtat bilen på service, ja.
Ja.
Vart jag sitter här och känner mig som en smutsig torsk som väntar på ett vidrigt erbjudande.
Händer det då att ett flygplan stryker taket för att landa på Bromma?
Jag har inte sett något än, men jag kanske sitter i någon slags flygskugga.
Ja, men du har hämtat bilen på service, visst är det så?
Ja, och det var, ja, nu är jag ruinerad.
Ja.
Mm. Men ja, det är så här, jag har en Volvo och då lämnar jag in den på en märkesverkstad. För jag tänker att det är bättre för liksom serviceboken att lämna in den på märkesverkstad. Mm. Men det är nog sista gången jag gör det nu, tror jag. Jag kommer lämna det till en kille som heter Bogdan i Södertälje nu nästa gång. Som gör det för så här typ 1500 svart rakt i handen. Jag kommer liksom gynna olika klanstrukturer i Södertälje hellre än att serva den på märkesverkstad, kan jag säga.
Men vad var det som gjorde att du, att, för det känns som att det här resonemanget kring att inte surra på märkesverkstad, det drabbade dig så fort du hade lämnat in bilen. Det var inte så att det var när du fick se notan, det var direkt när du hade lämnat in den så ångrar du dig, eller
hur? Ja, så kan man säga. Men ja, du vet det är den här, i moderna bilar, jag kan förklara för lyssnare som kanske inte är vana vid att köra bil, men i moderna bilar så lyser ju en servicelampa så här, tid för service överskriden, och det är väl bilmärkenas sätt att liksom bara casha in på oroliga bilägare som tror att så här, kamremmen ska gå eller något. Och då blir man ju lite stressad och så tänker man kanske skulle serva bilen ändå, man har 2 barn och man har ansvar för olika människor och vi ska köra imorgon ganska långt. Jag säger inte att vi ska till fjällen, men en fjällliknande miljö kan man säga. Man kan säga så här, vi åker till en stuga och köper maten innan, Och har ingen kontakt med lokalbefolkningen och åker bara längd inom citattecken.
Jag har hört att längd smittar inte alls.
Nej, längd smittar fan inte. Nej. Men vi ska till Järvsö och men vi bor, det är så långt att vi bor i egen stuga och kommer köpa maten i Stockholm. Men jag vet inte, någon jävla kontakt kommer det bli med någon gäst, med någon hälsing där. Men
ni lär ju inte få mer allt ni behöver.
Så. Nej, alltså, men jag har gjort en rätt gedigen inköpslista, ska jag säga.
Mm, okay.
90% av raderna består av olika typer av vin och öl.
Så för att försäkra om att ni inte kommer kunna köra tillbaka förrän efter en vecka. Ja, det kommer aldrig att komma ner under gränsvärden i promillen.
Nej,
det kommer vara ständigt lite så här, lite saftiga liksom.
Ja, nu kommer jag tillbringa resten av mitt liv på en pizzeria i Järvsö. Sitter där och beställa en till stöl.
Ja, småbarnspappan som åkte till Järvsö aldrig lyckades ta sig därifrån.
Ja, precis. Du kommer att leva på Prips och Bussola.
Men det var därför du valde. Nu åker jag till Ulsund och lämnar inne på Bilja.
Jag tänkte så här. Kör man ut från Gröndal där vi bor, ut på Essingeleden, då är det ganska nära till Alvik där den här bilverkstaden var.
Ja.
Och därifrån är det inte så långt till Ulsund. För nu har jag köpt skidstavar också.
Jaja.
Som om inte den här bilgrejen ruinerade mig. Så jag köpt skidstavar alldeles hur dyrt också.
Men det är ändå, det är ändå liksom, sportlovet ska inte slarvas bort.
Sportlovet är sportlovet, det ska inte slarvas bort. Och det drabbar ingen fattig som du och jag brukar säga. Eller hur? Medelklasskingarna.
Nej, särskilt inte när vi har så mycket fina nya Patreon som kan betala för det här.
Du, låt oss gå in på det segmentet.
Ja.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Då vill vi hälsa följande nya Patreons välkomna, och det gör vi också i samarbete med Bilja i Alvik.
Alltså, Bilja Alvik. De ska fan inte få utrymme i den här podden. De har redan fått i och för sig. Men cool, vi älskar ju
Bilja i Alvik.
Nej, nu går det för långt.
Okay. Förlåt. Och
nu blev det som att jag nu la jag brandfilt på kreativiteten där, kände jag.
Bilja Alvik, aka Shylock.
Okej, okay. Nu är det så här, antisemitismpodden. Välkommen till 4 meter, podden som handlar om Lars Mikael Rattama och antisemitism. Ska vi säga det om Shylock också, att det är då en Shakespeare-gestalt, det är köpmannen i Venedig, va? Där Shylock är en köpman som av judisk börd som då framställs som lite nidbilden av en jude, var lite gniden, närig.
Ja.
Tråkigt kan jag tycka. Kan
tråkig bild, ja.
Ja, cancel Shakespeare skulle jag vilja säga.
Ja, men det var så länge sedan. Det var så länge sedan, så det Marcus, klipp bort allt.
Nej, det här är content.
Ja, det är content, ja.
Vi får se, vi ses sen.
Men det är så svårt, även om det var författades på 1500-talet, så svårt att slingra sig ur det här.
Ja, precis.
Vilket fall som helst, Bilja i Alvik, a.k.a. Shylock, och Anders och Fritte hälsar nu Niklas Isberg välkommen som Patreon.
Niklas Isberg?
Ja.
Fy fan vad roligt. Ja. Äntligen har vi någon, en kille som livnär sig på fusion.
Niklas Sildjan Isberg, som man kallar Sverige efter Sildjan-symbolerna.
Eller hur, precis.
Så, ja.
Nej, men Niklas Isberg är ju fusion-trummis. Och man tänker att fusion, det är liksom inget levebröd i dagens Sverige. Och det är det ju inte för Niklas heller. Men han spelar ändå fusion. Och sen så har han ett dagjobb på en mattaffär också. Han är inte en sån mattaffär som säljer så här allt ska bort, 70% persiska mattor, utan en sån här mattaffär där man går in och köper, jag skulle ha en matta tack, och sen så liksom är det långa rullar med olika typer av heltäckningsmattor liksom i olika grå och beige nyanser som man kan ha i sovrum och sånt. Det är den typen av mattaffär.
Ja, jag fattar. Alltså det är egentligen mattaffär.
Där liksom rullar han vant ut en sån här jättestor heltäckningsmattas rulle och skär 3,5 meter med mattkniv. 3,5 meter matta takt säger någon kund. Och så det ska bli, säger han. Rullar ut 3,5 meter matta och sen skär han. Och rullar ihop den i en prydlig liten rulle. Sen har de ju speciella sån här långa plastpåsar. Så drar han liksom in den i den. Och sen så knyter han till och sen så löser han betalningen smidigt, ofta med kort. Folk betalar ju ofta med kort nu för tiden. Då är det olika betalkortslösningar då, Visa eller Mastercard som man drar i en terminal eller blippar.
Tar de Amex?
De tar inte Amex, vilket jag har bara hänt att en gång att en kund har klagat över det. Men det fick liksom Niklas Isberg att få, han fick en sån tankeställare så att han gick ju ner till Fasching där han spelar ibland och frågade kan man betala med Amex här, och så sa de nej, så sa han, kan inte ni lösa det, för att jag tror att det är många folk som vill det, så nu kan man betala med Amex på Fasching tydligen.
Men hur hjälper det hans mattkund?
Nej, det hjälper inte alls, men han fick sin tankeställare liksom.
Jag fattar. Ja.
#Amex, #hashtag tankeställare.
Men det är inte Niklas firma, han är bara anställd på den här mattfirman.
Oh ja, och han äger inte Fasching heller, så att man kan säga att han är en medellös man.
Ja, men nu är ännu mer medellös eftersom han har gått in med ett belopp varje avsnitt till 4 meter.
Men vi är jävligt tacksamma att vi har en riktig fusionmusiker bland oss nu.
Jag vet inte om vi ska kalla honom för Niklas 9/4 eller Niklas Sildian eller Niklas Clinic med Bill Bruford Isberg.
Jag tycker Niklas Sildian Isberg, det ligger ju bra i munnen faktiskt.
Ja. Allmänt kallad Sildian i vissa kretsar, och det är rätt bekvämt, för att om någon kommer in i mattaffären och ropar Sildian, då är det ingen av hans arbetskamrat som fattar.
Nej. Men och sen så är det ju vissa som då börjar liksom så här, dra ett steg längre och kallar dem för Turken. Eftersom Siljan är liksom ett ottomanskt märke, tror jag, från början.
Ja, det kan ha varit så han kom in i mattbranschen.
Ja, men så var det. Och sen så trodde han att han skulle sälja så här Kelim och sånt. Men sen så var det bara någon vanlig matta på rulle liksom.
det är verkligen intressant med mattbranschen. Det finns så olika nivåer där. Det finns Kelly-mattor, Viola Gråsten, men det finns också matta på rulle.
Ja, han trodde att han skulle sälja löjrom. Det blev Eldorado-produkter, kan man säga.
men jag tror att han är ganska nöjd, för att nere i hans replokalen så har han en ganska högkvalitativ liksom 2,5 meters rulle under sitt set. Som han har plockat på jobbet.
Precis. Så att det är lite fringisar. Det finns vissa synergieffekter mellan hans båda gig, kan man säga.
Ja, ja.
Men vi hälsar Niklas Isberg varmt välkommen.
Varmt välkommen. Också väldigt varmt välkommen hälsar vi Tobias Rudholm.
Rud med det?
Ja, Tobias Rudholm.
Härligt.
Jag vet inte om det uttalas Rudholm eller Rudholm. Jag tror Rudholm
måste
det
vara.
Ja. Jag tror att det är väldigt många som slarvigt håller på att säga Rudholm. Ja. Alltså att H-t blir stumt. Rudholm,
ja. Om man är från Stockholm.
Ja, exakt. Ja. Men han heter ju Rudholm.
Rudholm, precis.
Tobias Rudholm.
Ja. Och Tobias Rudholm, han är naturvetare från Göteborg.
Ja.
Han är i första hand botaniker, men han har också ett brinnande intresse för ekosystemtjänster.
Jag tänkte också på det, för att han har hängt en del på universum där i Göteborg, på Göteborgs universitet.
Det har han gjort.
Och tittat på såna här sötvattensakvarier och sånt.
Och så har han hängt en del på naturhistoriska där i Göteborg, där de har en massa gamla montrar från typ 1930-talet med mycket så här suspekt innehåll. Det kan vara någon gammalt krympt huvud eller så här, från Amazonas eller sådär. Han både fascineras och förfasas över den typen av artefakter som på något sätt är så fjärran från vår tid, där liksom döden är helig och så. Och där man då betraktade fynd från andra delar av världen som någonting som man bara som vit europé kunde liksom lägga ner i en koffert och ta med sig på båten hem. Och han har ägnat en hel del tankemöda åt det. Han har liksom inte riktigt kommit till någon konklusion än, för att han förstår ju också ut ett forskningsperspektiv så kan det här vara intressant.
Men samtidigt är han naturvetare, inte antropolog. Antropologi kanske är en del inom naturvetenskapen, men han är ju strikt naturvetare. Han är liksom mer intresserad av, när han ser de här skallarna, då åker skjutmåttet fram. Det är inte så att han är intresserad av den kulturen när man kanske med krympta skallar, utan han är mer intresserad av han skulle ta DNA-prov och sådär.
Mm.
Han har varit inne där en gång och försökt att topsa en av dem där. Men det gick inte.
Nej. Så att han är ingen så här CSI liksom aspirant direkt.
Nej. Tobias, nej.
Nej. Men det är kul, men han är ju botaniker och alltså tycker det är intressant med växter, men också så här, han fascineras över bina, liksom vad bina gör för arbetsinsats liksom, hur de är en del av ekosystemet och hur de liksom balanserar allting. Så han gråter kanske mer liksom åt binas liksom eventuella hädanfärd än liksom att det finns en gammal indianskalle på museum.
Tobias, ja. Men det är bara strikt därför att det berör hans område.
Ja, men så är det.
Och sen så har han såklart ett brinnande intresse för frisbeegolf.
Oh ja. Slottsskogen. Där hänger han ju. Och när han liksom har liksom satt sin sista putt i de här stålkorgarna med de här kedjorna i. Och han kom ju sjua i SM en gång, discgolf faktiskt. Så att han är ju på elitnivå nästan i princip. Va? Efter en 18-hålsrunda, gärna en rökig öl.
Ja.
Går ner på någon av långgatorna, går in på någon ölpub där och beställer in det rökigaste de har.
Kan få det rökigaste ni har. Ja.
Och en rökig öl, det är riktigt mycket rök kan man säga.
Ja, verkligen.
Har du druckit en rökig öl någon gång?
Nej.
Nej. Gör inte det. Nej.
Tobias spottar inte i det rökiga ölglaset kan man säga.
Men man kan säga så här att det är ju mer rök än öl. Kan man säga.
Jag vet, men det där tror jag är en tillvänjningsgrej. Från början känner du bara röken, men efter ett tag känner du den fina syran bakom. Och så blir den där syran ointressant om inte röken finns att ta spjärn emot.
Men det bästa sättet att bota ölalkoholism måste ju ändå vara bara liksom, så här, säga till sig själv, nu dricker du bara röke. Eller så.
Det var det som gjorde att han började dricka röke, för det var ganska mycket bara vanlig prips.
Det var ganska mycket frisbeegolf ett tag och därmed också mycket öl efter de här lyckade lundorna.
Ja. Det var kul att Tobias hade ju planer på en egen YouTube-kanal när han skulle liksom göra coola tricks. Men han skaffade en egen sån här frisbeegolf-anläggning med såna här kedjor och som han satte upp på olika ställen och försökte han göra schyssta kast. Men han satte dem aldrig.
Ja, lade ner det.
Jag hade problem med tekniken som bara hade en kamera. Man behöver egentligen två för att filma både utkastet och träffen så att säga.
Just det.
Sen kom på att han skulle kunna klippa ihop ett perfekt kast.
Ja.
Men det gav någon slags tomhetskänsla, så att han har taggat ner det här och kanske satsat lite mer igen på sin botaniker akademiska karriär.
Men något som gör honom riktigt arg, det är den helgen på året Way Out West invaderar Slottsskogen och de tillfälligt flyttar den här frisbeegolfbanan eller hål 13-15 flyttas, vilket gör både han och hans kamrater fullständigt rosenrasande.
Japp, de har till och med stött upp ett eget lite. De har till och med varit inne och försökt kasta frisbee.
På området.
På när Kanye West spelade 2012. Ja. Då var de där och försökte kasta frisbee.
Ja.
Det märktes knappt. Det blev ingen skandal. Det var en frisbee som om man tittar på så ser man en frisbee som det var det.
Folk
men det var ändå en tyst protest.
Fulla och höga så att de märker liksom inte om du får ett jättehårt plastföremål i huvudet.
Nej.
Det är liksom och
Tobias var inte spiknykter heller. Han hade dragit en 7-8 rökiga öl innan.
Precis. Han luktar som ett kolkraftverk i munnen.
Men Tobias... Det vill ingen kyssa som hans kompis. Nej, det är möjligt. Det skiter jag dig, sa Tobias.
Och Tobias sa... Det var en ångvissla då. Ja. Han hade, det var så mycket rök, va?
Passerade vi Niklas Isberg geografiskt i Sverige?
Ja, men han bor i Eskilstuna, men han åker en gammal Opel Astra som han kör in till Färsing. Lyckas ofta parkera på Kungsgatan trots att det är något parkeringsförbud där utanför Färsing. Så han har haft tur genom alla år. Han har inte blivit bötfälld än, eller han har inte blivit lappad.
Han vet vad det beror på?
Nej.
Niklas tror att en parkeringsbot gäller inte om inte bilen är registrerad i den kommunen där. Vilket gör att han är så avspänd. Så att han liksom, det är som, om du tror att du är osynlig och går ut på ett slagfält så kommer du förmodligen inte bli träffad av några kulor. Det är samma grej. Så att han bara, jag kan stå här. Han pratar i någon slags gnällbältes.
Men då har jag liksom ett take home message till Isberg. Det kan vara så att du har några prickar hos kronofogden.
Det kan vara så. Det kan vara därför som du inte fick köpa den här senaste ride-symbolen från Siljan på avbetalning.
Men det är dumt att jag sa det nu till honom, för då kanske kan han komma och dra tillbaka det här Patreon-kontot eller Patreon-skapet. Men vi är ju såklart väldigt glada att de här två människorna har valt att stödja 4 meter, eller hur?
Ja. Tack så mycket, Niklas Isberg och Tobias Rudholm. Vi älskar er.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men du, om du har varit sjuk några dagar, då har inte du så mycket så här att berätta från livet, eller?
Jag har inte varit ute utanför lägenheten sen i lördags.
Nej. Ser du det som en reality check, eller är det bara tradigt?
Det är ganska skönt. Det är rätt jävla kravlöst att vara sjuk, tycker jag.
Ja.
Det enda är att man kan bli orolig, alltså när man har corona, det skapar en viss noja, tycker jag. Så det är ändå en potentiellt dödlig sjukdom.
Mm.
Folk har ju faktiskt dött. Det samma dag som jag fick reda på att jag hade det så kom ju budet att Stig Malm hade dött av corona. Och nu var han ju nästan 30 år äldre än mig, men ändå en människa som också kanske gillade öl och cigaretter precis som jag har gjort.
Eller också kanske var så att han var 30 år äldre än vad du är. Mm. Men att han hade levt ganska sunt och du var 30 år yngre men hade stökat lite.
Fast jag tror faktiskt inte det.
Med cigaretter, sprit och nakna flickor.
Att jag har stökat med cigaretter, sprit och nakna flickor?
Ja.
Känns jag som en sån person?
Nej, inte, ja, det är väl, det känns väl som du är inte liksom, man tänker liksom inte så här, han spottar nog i glaset.
Jag spottar inte i glaset.
Nej, du spottar inte i glaset.
Men jag har ju också självbevarelsedrift.
Det har
jag. Jag tror att jag håller både mitt intag av cigaretter, det är extremt lågt.
Mm.
Det låter mer än vad det är, men det kan vara 5 cigaretter i veckan högst.
Precis.
Alkohol, 4 enheter max i veckan.
Men man kan säga så här, men du doftar till 85% arbetsnarkoman och till 15% bohem.
Jag?
Mm. Och sen, ja, och sen någon procent familjefar också. Ska vi komma in lite någonting där och försörjare och make och älskare och sånt också. Det glömde jag bort i det här tårtdiagrammet.
Ja, men jag tror att
när man börjar rita tårtdiagram att det är liksom att man tar i från hälarna först och sen så liksom när det kommer massa andra tårtbitar som ska in så så får de inte plats.
Du måste ju få in pappa, familjefar och son också.
Just det,
ja, men
precis.
Det är 5% här.
Och, brorsa.
Och brorsa.
Ja.
Jo, men vi började med 20% kox. Det står jag fast vid. Det kan vi inte ändra.
Nej, det kan vi inte göra.
Jag tror att jag... Jo, så här ska jag säga. Jag tror att jag redan när jag var ung så började jag bygga upp en självbild av att jag var jävligt slarvig med kroppen.
Mm.
Jag rökte skitmycket cigg, jag drack jättemycket alkohol, jag var ute och svängde, hade skinnjacka på mig och sådär.
Så här tuffa grejer som skinnjacka och sånt. Som tuffa komiker har i USA när de går upp i New York på en scen i skinnjacka.
Ja.
Vad tuff den här komikern är.
Ja, tuff komiker.
Ja,
inte så här, Bill Hicks hade inte han alltid skinnjacka på sig.
Ja, det kan
så här, taxirock.
Jo, men han kan nog ha haft skinnjacka, tror jag. Han hade så här skinnjacka aura i alla fall.
Hur gick det för honom?
Ja, det gick dåligt.
Ja, dåligt.
Dog i förtid. Dog i corona.
Ja. Nej, han dog väl av leukemi, tror jag.
Ja, jag tror det var.
Så det är inte så rock'n'roll när man dött av lungcancer. Han rökte ju cigg också.
Mm, mm. Frider hans minne.
Jo, men vilket fall som helst. Så tror jag att jag jobbade upp en sån bild av mig själv väldigt mycket för min egen del. Att jag var en slarver och att jag var en liksom saftör.
Mm.
Så en Cornelis-människa. Men sen har jag sen jag var typ 27 varit jävligt noga med kroppen. Ja. Kanske att periodiskt har gått på ciggen lite hårt.
Mm.
Men jag har aldrig druckit speciellt mycket. Promenerar ju typ så här, går i min 8-9 kilometer om dagen och jag äter sallad.
Ja, du äter liksom något salladsblad då och då.
Jag är fan inte ohälsosam. Alltså.
Nej, det är
men däremot
inte.
Så ser jag framför mig hur Stig Malm sitter i något sådär Folkets hus inte Folkets hus, men ett stadsrestaurang i början på 80-talet, tänt i taket. Det står ett glas öl, Prips, ett litet glas sprit, det är någon tårtbit, ett paket röda prins, det är en rött plyte, pilotglasögon, röker cigg. Det är 2-3 unga damer runt. Det är väldigt mycket Stig Malm för mig.
Vem tror du fick ligga mest tidigt 80-tal? Ulf Lundell eller Stig Malm?
Jag hade önskat att jag kunde svara Stig Malm. Jag tror att Ulf Lundell hade större drift åt det hållet. För i och för sig tidigt 80-tal så var väl Ulf Lundell gift hela tiden?
Ja, det kanske var, ja.
Och bodde i Åre.
Ja, men kom Vassa Äggen, Skilsmässoplatta, va? 85-86 kanske?
Jag kan inte, min 84 tror jag. Men jag kan inte Lundell så bra.
Nej, inte jag heller som du märker. Jag
tror att kanske Stig Malm fick ligga mer tidigt 80-tal. Men om man utslaget över hela livet så har nog Ulf Lundell fått ligga mer än Stig Malm. Och tror jag också haft mer glädje av det.
Tror det var mer tvångsmässigt för att Uffe liksom älskade med kvinnor, men Stig Malm var mer liksom att han bockade av. Jaha, nu är det någon så här, nu är det någon kvinnlig metallombudsman där som, eller någon kvinnlig handelsanställdas förbunds liksom lokalföreningsordförande som ska bockas av liksom. Att folk liksom där som väntar, nu kommer Stig Malm till distriktet och då liksom, han ställer ju alltid upp och liksom sådär. Det är någonting att som driver honom till att göra det här, men det, jag vet inte, det finns liksom ingen glädje i ögonen på honom.
En viss förväntan i blicken på alla metallombud, alla kvinnliga metallombud.
Jag minns alla kvinnliga metallombud och hur de brukade ligga med mig. Men är det här blasfemiskt nu, alltså, eller är det överförd bemärkelse att
det är väl
precis
det
har gått bort sådär, att
nej, men det var det. Jag gjorde en slags snabb komparativ studie mellan mig och Stig Malm eftersom vi drabbades av samma sjukdom. Ja.
Men vi får säga det då, att vi vet ju ingenting om Stig Malms kärleksliv.
Ja, men vi vet att han var gift och hade fru och barn och att han bodde i Enskede. Det har ju ingenting med kärlekslivet att göra.
Nej. Men ibland så här, det kan ju vara så att, ja, men alltså, att Stig Malm har ett barnbarn som lyssnar på den här podden och liksom tänker att, ja, men de kommer ju inte liksom så här, de kommer ju inte så här skämma ut min farfar liksom, men så gör vi det. Alltså det är ibland så undrar man ju lite grann vad man håller på med.
Ja, precis, men man måste, ja, det är sant. Det är men samtidigt liksom, så måste man då får man nästan bli
ta kontakt med Stig Malms dödsbo liksom, och höra om det är okej och sända ut det här.
Alltså, ja, men det gäller ju också Ulf Lundells släktingar.
Det är sant.
Vi har ju pratat om Ulf Lundell här tidigare.
Ja.
Även Shakespeares efterlevande. Vi har ju så hängt ut honom som värsta antisemiten.
Ja. så här, Shakespeares ättlingar då, i så här rakt nedstigande led, hör av sig och protesterar och det grövsta över hur vi hänger ut honom som antisemit. Han skildrade ju bara den tidens syn på judar. Det var inte så att han tyckte det, utan han bara beskrev synen på den judiska köpmannen.
Jag tror man ska föra till protokollet att William Shakespeare hade aldrig varit i Verona.
Nej.
Det var ett fantasi-Verona som han hittade på i sitt... han var väl aldrig utanför Stratford upon Avon. Han var väl aldrig utanför London-regionen.
Nej. Och det kanske var det som gjorde honom så stor. Att han byggde upp fantasivärldar, va?
Ja.
Eller hur?
Precis. Ja. Nej, men om Stig Malms barnbarn lyssnar på det här, då ber vi om ursäkt. Men jag kan också säga så här, då är det nästan ert ansvar att bara stänga av och inte lyssna.
Mm.
För att jag tycker inte att det här var så farligt. Vi har liksom, vi har bara fantiserat fritt kring en person som har också så här, för Stig Malm har ju vevat på rätt bra själv alltså.
Ja, verkligen.
Och han har ju varit ganska lite oförsiktig och liksom citerat en taxichaufför som har sagt något olämpligt och blivit förknippad med det och så här.
När du pratar om Verona så kommer jag att tänka på Filip Helander. Känner du till Filip Helander?
Nej.
Nej. Svensk landslagsback, tidigare Malmö FF. Numera precis ligamästare med Rangers i Skottland.
Aha.
Han är kanske lite sådär fjärde valet bakom Granqvist och Victor Lindelöf, Nilsson Lindelöf och Pontus Jansson just nu.
Men är Granqvist fortfarande en första valet?
Nej, men han var ju det fram tills för något år sedan.
Om Granqvist skulle drabbas av corona, då skulle de lägga honom på intensiven direkt, för han är så jävla gammal.
Så är det. Trycka in honom lite pull med kort bara så klarar han sig. Det har visat sig vara en mirakelmedicin. Pull med kort.
Är det så?
Ja, eller du har läst någon tidningsartikel senast idag om att det minskade sjukhusinläggningarna med typ 80-90%. Eller intensivvård.
Alltså det är bara otroligt. Som, ja. Det är otroligt.
Och också liksom att de inte kom på det direkt.
Ja.
Bara trycka i pulmikort i folk, så hade vi inte haft de här dödstalen vi har nu. Nej, men Filip Lander, jag tror att det var så att han spelade en period i Hellas Verona, den lokala Verona-klubben, så att Filip Lander har varit i Verona, men inte Shakespeare. Vad det vill säga.
Och det är Filip Lander hade skrivit, om han hade fått skriva köpmannen i Venedig, då hade inte den här bilden av Shylock varit så stereotyp.
Nej,
stereotyp
precis.
Antisemitisk, utan mycket mer nyanserad.
Nej. Och om Filip Lander hade skrivit vad heter det, Romeo och Julia, så hade den inte handlat om Montague och Capulet, utan om Filip Lander och hans flickvän och deras katt och deras PlayStation. Men det är väl liksom den verklighet som fotbollsspelare har, liksom att man har en flickvän och sen kanske inte en katt men en hund, för att många, vissa skaffar barn men andra väntar lite. Ja. Och så har de ett PlayStation och så har de en ganska så här, generiskt inredd villa som är lite småtråkig sådär.
Ja. Fan, det är ganska intressant för tidigare, jag vet inte om det är så länge, men tidigare när just fotbollsspelare hamnade utomlands, då blev de också ambassadörer för de länderna på något sätt.
Mm. Precis.
När Glenn Strömberg spelade i, vad hette laget, han spelade Atalanta, va?
Ja, just det. Som ju går skitbra nu.
Ja, men det är inte tack vare honom. Men han är väl kanske fortfarande typ aktiv som i sportchef eller någonting?
Nej, det tror jag inte. Han har ingen sån roll, tror jag inte. Hans roll i Bergamo, det är väl att han går runt och säger ciao, ciao!
Ja.
Det är Antonio, det är en gammal polare till mig. Så.
Jag kommer ihåg när det där gamla fina fotbollsmagasinet Fotbollskväll med Mats Nyström, som man aldrig missade ett avsnitt av för 20 år sedan. Då hade de alltid ett stående krönikeinslag med Glenn Strömberg, det hette Glennologi. Kommer du ihåg det?
Ja, jag har ett svagt minne. Ett svagt minne.
Kommer du inte ihåg Glennologi?
Jo, men jag minns, men hans spaningar var väl så här typ 2 plus alltid, eller hur?
Ja. De var fruktansvärt låga.
Ja.
Det känns som att Glenn Strömberg hade fokus på helt andra grejer.
Ja. Men det var också en tid när, liksom, när man kunde liksom bara plocka upp någon gammal landslagshjälte och han behövde liksom inte så här säga någonting smart. Eller hur?
Nej. Han behövde bara vara lite magnetisk.
Ja.
Men det jag ska säga var att då skulle de liksom sälja in att Glenn Strömberg var dels fotbollsexpert, men att han också var hälften italienare.
Aha.
Så i vignetten till Glennologi, då var det dels var det sån här italiensk, någonstans italiensk dragspelsmusik eller så här, tarantella-aktig musik. Och sen så var det att man såg att kaffe ran ner ur en perfekt en sån här gammaldags espressomaskin ner i en kopp. Och sen så la Glenn in en Göteborgs rapé under läppen och sen så drack han kaffet. Så liksom så de här två världarna.
Jävla klyschigt.
Det gifte sig. Och så det, var, det sista man såg innan han tog till ordet, det var hur han förde upp den här kaffekoppen till sin snusutsprängde hela Veyron i ottan över läpp. Och sen...
Men det borde ju vara innan Janne Josefsson pensionerade sig, borde han göra ett sista uppdrag granskning där han liksom verkligen så här, går till botten med hur Glenn Strömberg kunde så här, tillåta en så pinsam vignett.
Jag kommer ihåg när han gjorde en som handlade om smutskastningskampanjer inom sporten.
Ja.
Och hur han själv hade blivit smutskastad där i Atalanta. De påstod alla möjliga saker om mig. Det kom, det gick till och med så långt att man påstod att jag var homosexuell.
Så här, de påstod att jag köpte sex från en prostituerad på Via Ragazzo Emiliano nummer 42 varje tisdag 16.00 till 16.15. Fruktansvärda påhopp. De påstod att jag tvättade pengar åt maffian. De påstod.
Men gick till och med så långt att de påstod att jag var homosexuell. Och det var så jävla roligt, för det slog mig att jag under hela 80-talet latent trodde att Glenn Strömberg var homosexuell.
Så här, ingen rök utan eld.
Verkligen. Det var så jävla tydligt att han försökte liksom tvätta bort ett homosexrykte.
Precis. Det är liksom ingen rök utan eld, säger alla utom Tobias Göteborg som menar att liksom, det här med rököl, det ska inte brinna, utan det är bara rök. Det är, inte, det är ingen eld. Vi ser att han Tobias.
Tobias Rudholm. Ja,
ursäkta att jag gjorde en callback till Patreon.
Det var inget problem. Nej.
Men, ja. Nej, men alltså, fan, man, alltså, men nu har vi liksom raljerat om Glenn Strömberg, men alltså, det är någonting djupt sympatiskt över honom ändå, tycker jag. Vet inte,
Glenn Strömberg,
jag tycker att han har något.
Jag tycker också att det är så fint, jag älskar med Glenn Strömberg, det är hur man ser hur han långsamt bryts ner under ett mästerskap av alkohol och att sitta på altanen i solen. Men att han blir mer och mer så röd mos i plitet för varje så studio, när han sitter i studion och liksom de är mer och mer röd mos för varje gång, men alltid lika kunnig, otroligt kunnig.
Precis.
Ja.
Nej, men otroligt O'Learys kompatibel
Glenn Strömberg,
ja. Både som gäst och som i tv-rutan.
Jag hade faktiskt en period när vi alltid köpte Glenn Strömbergs gelato.
Okej, okay. Du tänkte att så här, Glenn Strömberg, han har bott i Italien, han kan glass. Han.
Ja, men han gjorde till och med en reklamfilm, en äkta gelato, va? Den gör man inte på grädde, den gör man på mjölk.
Ja, så är det ju. Alltså, där får man ändå igenom en poäng. Alltså. Där har han en poäng.
Men vi har fyra eller fem glasskålar som härrör från att vi har varit på Hemköp. Plockat upp Glenn Strömbergs gelato ur frysdisken.
Står de där glasskålarna bredvid de här Lasse Åberg-glasen i översta hyllan i köket?
Japp.
Den här hyllan används inte så ofta saker.
Den här hyllan måste ta ner och damma av ibland, för det är jävligt så här flottigt damm på grejerna.
Precis. Det är Glenn Strömbergs gelatoskålar. Det är Lasse Åberg-glas och det är Ulrika Hydman-Valin-produkter.
Vad roligt att du sa det. Det är klart att det är vem annars.
Tänk om
udda vinglas / ölglas av Ulrika Hydman-Valin.
Ja.
Gamla, eller, ska man säga, Valén.
Gamla studentpresenter.
Ja, ja.
Som inte ens har något andrahandsvärde.
Hyrman Valén är väl ändå värt något. Jag tror att kanske Glenn Strömbergs gelato-serie är inte lika het som en Hyrman Valén.
Nej, Glenn Strömbergs gelato-skålar, de kan du nog skänka bort dem. Alltså, det är svårt att sälja dem, tror jag, på Tradera.
Jag och min skulle skilja oss, så skulle hon få ta hon skulle få ta liksom Josef Frank-fåtöljen. Jag ska ha gelato-skålarna.
Mm. Men det vore ju kul i och för sig om du inte allt för fest för de här gelatoskålarna, så skulle det ju kunna vara så att vi låter ut dem till våra lyssnare.
Det känns inte helt rätt faktiskt.
Nej.
De fyller alltså, ändå en liten funktion här hemma.
Jag märker att du är fest i de här skålarna, absolut. Jag ville bara testa. om det bara var liksom så här, om det var bara, om det var bara skoj och glam, eller om det fanns en äkta liksom kärlek till de här Glenn Strömbergs gelatoskålar.
Jag tror att det kanske lite finns en kärlek till Glenn Strömbergs gelatoskålar. Det roliga är att de funkar väldigt bra som vinglas.
Ja, men vet du vad, någon gång när vi livepoddar, då ska vi beställa in varsin stor stark i en Glenn Strömberg gelatoskål.
Det blir ju ingen stor stark, det blir en galopp.
Ja. Men så värt.
Men jag vill bara säga allt den här, hela den här resan var för att vi skulle dra en komparativ studie mellan mig och Stig Malm.
Ja.
Och att jag samma dag som jag blev sjuk fick höra att Stig Malm hade dött av samma sjukdom som jag nu har drabbats av. Men som jag nu också är på väg att bli frisk ifrån. Men det känns ju jävligt obehagligt att gå runt med den tidsinställda bomben i kroppen. Och då vill jag inte förminska någon av dem som har blivit mycket sjuka, men det är läskigt att ha en sjukdom som kan slå så jävla olika.
Ja, men så är det ju verkligen. Ja. Ja, verkligen. Men vet du vad, jag är glad att din temp är nere på normala temperaturer, och jag tycker också att vi skänker en tanke till Stig Malm som ändå har gjort en del för svensk arbetarrörelse.
Det tycker jag verkligen vi ska göra. Ja.
Du, nu ska jag åka och provantera inför den här resan in i det okända som jag ska åka imorgon.
Se till att köpa allt nu så du slipper beblanda dig med att sprida dina eventuella virus i ortsbefolkningen.
Ja, men det är nog ingen risk för att ICA Järvsötingen brunnit ner.
Ja, det var bra.
Jag fick en så här på bokning så här bekräftelse, så här observerat ICA Järvsö brunnit ner. Så här, köp så här, prova så här närmsta butik, så här, du vet, Bollnäs och Ljusdal.
Det är så roligt att det är en överslagshandling från ICA-handeln i Järvsö. Hur kommer du se till att inte viruset sprids? Jag bränner ner skiten.
Ja, precis. Där är någon som tar sitt ansvar, till skillnad från de här jävlarna i Åre som bara så här, som är så här dubbelmoraliska hycklarna som bara så här, vi vill ju stoppa smittspridningen, och så bara står de och bara häller upp öl och blippar in fiskpinnar i kassan. Mm. Nej, då tackar vi till den här moraliska resningen som ICA-handlaren i Järvsö visar.
Efteråt att de bara såhär, du hade kunnat stänga bara. Jo, men nu brände jag ner.
Men det är inte så vi jobbar i Hälsingland, vet du.
Nej.
Om du känner till Lillbabs och Horga-låten, det är all in. Men å andra sidan, ska det brinna ner något år, så det var väl här kanske ett bra år då, när ändå omsättningen är mindre kanske, tänker jag. Och så
absolut.
Kan han komma tillbaka med, eller han eller hon, men oftast är det väl en han som ICA-handlare, så kan han komma tillbaka med full kraft kanske senare under 2021. Till skidsäsongen 2021-2022.
Japp.
Vi önskar ICA-handlaren i Järvsö en trevlig taklagsfest för nya ICA. Och du och jag, Anders, vi hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Tack för att du har lyssnat, du som lyssnar.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.